Halleluja! Tack Jesus att i ditt namn så är vi fria. Tack Jesus att i ditt namn så har vi vunnit seger. Tack att du är kungars kung. Du är herrars herre och du regerar här idag, herre. Jesus, tack för vad du har fått göra i unga människors liv den här helgen. Tack för frälsning, tack för andedop, tack för helande. Men vi vet att du inte är färdig än, Jesus. Det finns så mycket mer att få ifrån dig. Helige ande, vi ber att du ska öppna våra hjärtan, öppna våra sinnen. Så att vi kan få ta emot det som du vill ge oss ikväll. Tack för att även ifall vi fick ett starkt möte med dig igår, så finns det inget som säger att du inte vill ge oss mer. Tack Jesus att du är här. Låt din vilja ske i våra liv den här kvällen. I Jesu namn. Amen. Amen. Kan vi ge kung Jesus en applåd? Fantastiskt. Visst har vi det bra här på Nyhem? Oförskämt bra. Jag tycker vi har haft en fantastisk start på den här Nyhemsveckan. En fantastisk ungdomshelg. Och vet du vad? Min erfarenhet är att det blir bara bättre och bättre. Det finns alltid mer att få. Och jag tror att Gud vill tala till dig och mig ikväll. Och jag har fått äran och förmånen att få stå här och säga någonting som inte jag bara tycker är allmänt bra, utan som någonting som jag tror är Guds ord och hans vilja över våra liv. Och det är spännande. För då vet man aldrig riktigt var det kommer sluta. Jag heter David Tonell, jag är 25 år gammal. Har en fantastisk fru som heter Ellen. Vi gifta sen. Ja, hon är värd en applåd faktiskt. Nu blev det så där ändå som vi sa att det inte skulle bli. Men då måste jag också säga att jag har förmånen att sen 3 månader tillbaka få bli föräldrar, du och jag, till Amadeus också. Det är också värt en applåd i så fall. Tack. Det är spännande, annorlunda liv. Vi är jätteglada, tacksamma för honom. Till vardags så jobbar jag som barn- och ungdomspastor i Pingstkyrkan i Eksjö sedan ungefär 4 år. Det är roligt att ni har hittat hit också. Fantastisk församling får jag säga då, fantastisk stad, fantastiska ungdomar. Lite kort om mig, jag är uppvuxen i en kristen familj. Mina föräldrar var missionärer, så jag föddes i Turkiet. Men vi bodde bara där ungefär 1,5 år, sen flyttade vi hem till Sverige. Så mina föräldrar har varit pastorer under vissa år. Så jag är uppvuxen i liksom allt vad frikyrkan heter. Och när jag var 14 år, då tog jag det där egna beslutet att Jesus, från och med idag så är det du och jag. Från och med idag så vill jag följa dig med hela mitt liv. Jag tog emot Jesus. Jag döpte mig 1,5 år senare. Och det var ju helt fantastiskt på ett sätt. Men jag kände inte riktigt den där skillnaden i mitt liv som jag hade tänkt att det skulle vara. Vardagen kom, livet rullade på. Jag kände, är det här allt? Finns det inget mer i att vara kristen? Men så åren gick. Och när jag var 17 år så frågade min bästa kompis mig ifall jag inte skulle hänga med på en missionsresa en vecka under sommaren till ett land som heter Bulgarien. Och det här var genom en missionsorganisation som heter Guds Mission, som har betytt väldigt mycket för mig, som anordnar såna här en veckas missionsresor när man är mellan 15 till 20 år. Och jag tänkte att jag vet ju en del om mission. Mina föräldrar har ju varit missionärer och sådär, men jag hade aldrig åkt ut själv. Så jag sa ja, jag följde med. Och i samband med det här så hade jag varit tillsammans med en tjej ungefär 3 månader, alltså min nuvarande fru. Så jag frågade henne, ska inte du också följa med ut? Och så åker vi tillsammans. Och hon sa ja. Efterhand har hon berättat att hon sa egentligen mest ja för att hon ville vara en vecka tillsammans med mig i utomlands. Hon var inte så intresserad av mission alls. Det ändrades ju sen. Men så jag tänker, det är ett bra tips. Fråga den du är lite intresserad av. Hörru du, ska inte vi åka en vecka på en missionsresa i sommar? Ja. Kom igen. I bästa fall så blir ni tillsammans och ni får predika om Jesus. I värsta fall så får du åka själv och predika om Jesus. Men vet du vad? Det är ganska bra det också. Så är det faktiskt. I alla fall, den veckan i Bulgarien så fick jag uppleva kraften i evangeliet. Jag fick uppleva kraften i namnet Jesus så som jag aldrig hade sett förut. Människor kom till tro när vi predikade. Människor blev helade när vi bad för dem. Människor blev befriade från sånt som hade bundit dem. Det var som att det som Jesus gjorde i evangelierna och det vi läser om att lärjungarna gör i apostlagärningarna, det bara spelades upp framför mina ögon. Och Gud la ner en kallelse i mitt hjärta och min frus hjärta. Och vi bara kände att det här vill vi göra med resten av våra liv. Att få presentera Jesus för dem som aldrig har hört om honom. Och det här var 8 år sedan. Och sen dess har jag haft förmånen att få åka ut en del och resa. Både lite i Sverige men framförallt i andra länder. Och se vad som händer när vi berättar om Jesus. Och det är det här som jag vill lägga lite fokus på ikväll. Temat för den här konferensen är ju Fokus Jesus. Fokus Jesus. Så enkelt, så kraftfullt, så bra. Och jag vet inte om ni har lagt märke till det, men varje kväll har jag haft liksom ett undertema, eller vad man kan säga. Om ni inte visste det så har det i alla fall varit så. Och temat för ikväll, eller undertemat för ikväll, och det som är rubriken för min predikan, det är Gå därför ut. Och jag är så glad att jag ska få tala om det här, för det är bland det roligaste jag vet. Jag är så glad att jag fick det bästa, va? Nej, allt det andra har varit jättebra också. Enligt mig så tänker jag att allt det andra vi har hört under den här helgen, det leder på något sätt fram till just det här. Att gå ut och berätta, att gå ut och dela tron vidare. Och för er som har missat då vad de andra talarna har pratat om, så kan jag bara sammanfatta lite, va? Att Gud, han älskar dig och mig så mycket att han valde att själv kliva ner på den här jorden och bli människa genom Jesus. Jesus, han gör massa bra saker. Han gör mirakel i människors liv. Människor blir helade. Han undervisar om Guds rike. Men det viktigaste som Jesus gör är att han väljer att dö på ett kors för din och min synd. Varför då? Jo, men som vi hörde i början så läste jag att alla människor har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Synden kom liksom emellan. Människan vände Gud ryggen. Synden kommer emellan mig och Gud. Jag kan inte längre vara tillsammans med honom. Inte för att han inte älskar mig, men att det finns synd i mitt liv. Och Bibeln talar också om att syndens lön är döden. Men det är det här som är grejen, va? Att Jesus, han dör på korset för dig och mig. Det skulle ha varit du och jag, men han tar min plats. Han betalar vårat pris. Men Jesus, han dör inte bara. Han dör och begraver det. Men sen så uppstår han på den tredje dagen. Han övervinner synden. Han besegrar döden och han uppstår. Och genom tron på honom så kan jag få komma tillbaka till Gud så som det var tänkt från början. Jesus öppnar vägen för dig och mig till Fadern så att vi får komma hem igen. Och genom att jag bekänner Jesus som Herre och frälsare i mitt liv så får jag ett nytt liv på jorden och ett evigt liv tillsammans med Gud i himlen. Ja, det är värt en applåd alltså. För jag tänker att om det här inte är goda nyheter, då vet jag inte vad som är det. Alltså, om det här inte är värt att dela vidare, då vet jag inte vad som är värt att dela vidare. Gå därför ut. Och vi vet att finns det därför, så måste det också finnas ett varför. Det stora varför är just det här evangeliet. Det glada budskapet om Jesus, världens bästa nyheter. Men det finns ett annat varför också. Och för att ta reda på det så hoppar vi direkt in i Matteus evangeliets sista kapitel. Matteus kapitel 28, vers 18-20. Också känns som missionsbefallningen. Det står så här. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Så det här är väldigt bra. Jesus säger inte att jag har liksom fått 63,5% av all makt. Det hade ändå varit helt okej. Han hade kunnat göra ganska mycket med det, tänker jag. Han säger inte heller att han har fått 99%, men han säger att han har fått 100%. All makt. All makt. Kan ni tänka er det? Låt den tanken bara få sjunka in. Jesus har all makt. Det här är varför du och jag kan gå ut och berätta om Jesus, vem han är och vad han har gjort. Därför att Jesus har all makt. Inte för att du och jag är så duktiga eller vet exakt hur det går till. Men för att han är kungars kung. Han är herrars herre. Han har lagt allting under sig. Han är överallt. Allt är under honom. Jesus har all makt. Inte för att... alltså, när det finns en sån kraft i evangeliet. Det finns en sån kraft i namnet Jesus. Att när vi talar om honom, då händer det saker. Inte för att jag är så duktig eller för att jag vet exakt hur det går till. Men för att jag är i samma lag som honom som har all makt. i himlen och på jorden. Det är ett varför. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar, står det. Men hur ska alla folk kunna bli lärjungar ifall alla folk aldrig har fått chansen att ta emot Jesus? Det verkar som, när vi läser hela Bibeln, att det ligger på Guds hjärta att alla människor ska få höra om Jesus. Det är inte bara några här och några där och vi i Sverige, utan varenda nation, varenda folk, varenda språk. Alltså, det borde vara en mänsklig rättighet, va, tycker jag. Att varje människa minst en gång i sitt liv får chansen att höra, får chansen att ta emot Jesus som frälsare. Men så är det inte. Så är det inte just nu. Visste du att vi ganska nyss blev 8 miljarder människor på den här jorden? 8 miljarder, det är ganska mycket. År 1973, alltså för 50 år sedan, så var vi 4 miljarder. Vilket betyder att världsbefolkningen har fördubblats de senaste 50 åren. Jag ska inte ens prata om det, det är galet. Men i alla fall, poängen är, och vi hörde här innan i Ibra-trailen, att ungefär 2 miljarder människor har inte tillgång till evangeliet. Men av de här 8 miljarderna så är det ungefär, enligt Joshua Project som jobbar med det här, 3,4 miljarder människor som aldrig har fått höra om Jesus. Inte att det är 3,4 miljarder människor som inte tror, det är ännu fler. Men 3,4 miljarder ungefär har aldrig ens fått chansen att ta emot Jesus i sina liv. För det finns inga kristna runt omkring dem. Det finns inga kyrkor, det finns inga biblar på deras språk. Och man kan reagera olika när man hör det här. Man kan sticka ner huvudet i sanden och låtsas som att nej, men det finns inte. Eller så kan man känna, det finns jobb att göra. Det finns jobb att göra. Och jag vill vara med. Och sen har vi alla de andra. De som har tillgång till evangeliet. Våra klasskompisar, de i vårt idrottslag, våra släktingar. Där det finns massa kristna runt omkring, där det finns kyrkor i varenda kommun. Jag vet inte hur många bibelöversättningar på svenska. Men som ännu inte har valt att ta emot. De tror att de vet vem han är, de vet inte vem han är, för de känner inte honom. De måste ju fortsätta höra om Jesus igen och igen och igen och igen. Så det finns jobb att göra, hörni. Både här på hemmaplan, men också i Sydostasiens djungel. Och ju mer jag tänker på detta, ju mer jag liksom börjar inse att så här är det, desto mer inser jag en annan sak också. Och det är att jag behöver hjälp. Jag klarar inte det här själv. Dels behöver jag hjälp av er, vi behöver hjälpa varandra. Men framförallt så behöver jag hjälp utav han som Laila talade om i morse och igår kväll. Den helige ande, also known as hjälparen. För det sista Jesus säger i missionsbefallningen är att se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är ju jättebra. Men hur ska han kunna vara med mig om han är där uppe hos fadern och jag är här nere? Då hoppar vi fram då lite från slutet av Matteus evangeliet till början av apostlagärningarna. De här två bibelorden ligger ganska nära varandra i tiden. Och det som är kontexten är att lärjungarna frågar Jesus när tiden är kommen för honom att återupprätta Israel som rike. Alltså, Jesus har precis gett dem missionsbefallningar, men det är det där de går runt och tänker på tydligen. Men Jesus svarar att det är inte upp till er att spekulera om vilka tider och stunder som fadern har bestämt. Och så säger Jesus sina sista ord till lärjungarna innan han far upp till himlen. Jag tänker att om du har en chans att säga dina sista ord till någon, då är det inte vad som helst. Då är det förmodligen någonting som är ganska viktigt. Någonting som man vill skicka med. Och det är det här som Jesus säger då. I Apostlagärningarna kapitel 1, vers 8. Men när den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen. I Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Alltså, vi börjar få ganska bra förutsättningar helt plötsligt. Nummer 1, Jesus har all makt. Nummer 2, vi har fått en helig ande som våran hjälpare. Han är med oss. Och vi ska inte fastna i det här. Vi har pratat så mycket om den heliga ande, men jag känner, jag måste bara få säga lite om det också faktiskt. För det är så viktigt. Förstår vi det här, då kommer det att hjälpa dig och mig i våran vardag. Men Bibeln talar om att när vi tar emot Jesus i våra liv, bekänner honom som herre och frälsare, så får vi automatiskt den helige ande som gåva. Det är inget du och jag kan förtjäna oss till. Han bara kommer, va? Och det är genom den heliga ande som Jesus har lovat att han aldrig ska lämna oss. Att han alltid ska vara med oss. Det är som att Gud själv på något sätt väljer att flytta in här på min insida. Det låter lite konstigt kanske, men det är helt fantastiskt. Det är genom den heliga ande som Jesus har lovat att han alltid ska vara med. Och den heliga ande, han vill göra mycket. Han vill ge dig kraft när du är svag. Han vill ge dig tröst när du är ledsen. Han vill ge dig vägledning och guidning när du behöver det. Men det som den heliga ande framförallt vill göra, tror jag, det är att hjälpa dig och mig och leda andra människor till Jesus. Den heliga ande vill hjälpa dig och mig att med allt vi gör bara peka på Jesus. Andens uppdrag är att peka på Jesus. Och det här blir tydligt när vi kollar på Petrus liv. Petrus, en av Jesu närmaste lärjungar, vad vi förstår när vi läser Bibeln. Killen som hade svårt att sitta still, tror jag. Killen som snackade först och tänkte efter sen. Kan jag räcka upp en hand om du känner någon som du tror är lite som Petrus? Är det någon? Ja, man kommer att tänka på någon kanske. Och tänker du inte på någon särskild, då är det kanske du som är som Petrus. Jag vet inte. Och det är inget dåligt, va? I alla fall, Petrus, han hade kanske inte den bästa bakgrunden. Men ändå är det på något sätt som att Gud vägrar att sluta använda honom. Men Petrus hade en ganska tuff upplevelse. Natten då Jesus blev förrådd av Judas, tillfångatagen av romarna. Och efter en tid så blev Petrus anklagad för att ha varit en av dem som har följt Jesus allra närmast. Och Petrus reaktion på det här är att han talar innan han tänker efter. Han säger, jag känner inte den mannen. Jag känner inte Jesus. I don't know him. Då har han liksom vandrat med honom i 3 år. Han har sett allt som Jesus har gjort. Han har varit ganska nära honom. Och det här var ju katastrof för Petrus. Särskilt med tanke på att en kort tid innan, fritt översatt nu då, så hade han sagt till Jesus att även ifall alla andra sviker dig, även ifall alla andra lärjungar lämnar dig, så kommer jag aldrig överge dig. Det Petrus säger är att Jesus, jag är inte som de andra. Du kan lita på mig. Men när stunden kommer och Jesus behöver Petrus som mest, så vänder Petrus Jesus ryggen 3 gånger på grund av rädsla för sitt eget liv. Jag tänker vilken ånger Petrus måste ha känt när han inser att jag har övergivit Jesus, Gud själv. Kanske du också har varit lite i Petrus situation. Du har fått den där frågan av din klasskompis. Går du till kyrkan? Tror du verkligen att Jesus uppstod från de döda? Skulle du säga att du är en sån där kristen? Och du kanske där och då i stunden svarade som Petrus. Nej, jag vet inte. Jag känner inte honom. Nej, det är inte för mig. Eller som jag svarade när jag gick i högstadiet och fick frågan, David, går du till kyrkan verkligen på söndagar? Och jag svarade att jo, men det gör jag ibland, men det är mest för att mina föräldrar jobbar där. Men det var inte sant. Det var sant på ett sätt. Min pappa var pastor, så det var lite sant. Men det var inte hela sanningen. Jag gick till kyrkan för att jag ville. För att jag hade en egen tro. För att jag älskar Jesus. Men när frågorna kommer, det börjar hetta till lite, så är det inte alltid jag vågade vara helt ärlig. För vad ska alla tycka? Vad ska alla tänka egentligen? Jag tror att vi är fler här inne som någon gång kan känna igen oss lite i hur det var för Petrus den natten då Jesus blev förrådd. Men det är det här som är så bra, va? Att när vi fortsätter läsa i apostlagärningarna, så ser vi på något sätt att Petrus, han har helt förvandlats. I apostlagärningarna kapitel 4 så ser vi att Petrus och hans kompis Johannes, de sitter i fängelse, eller de sitter i domstolen. Inte för att de har pratat för lite om Jesus, utan för att de har pratat för mycket om Jesus. Och de säger så här, vi kommer släppa er, men ni får inte prata mer om Jesus. Men Petrus och Johannes säger, vi kan inte vara tysta om det vi har sett och hört. Det är någonting som har hänt i deras liv. Och frågan är vad? Ja, men svaret är egentligen enkelt. Apostlagärningarna kapitel 2. Petrus och Johannes, de har tillsammans med lärjungarna och alla i den övre salen fått ta emot den heliga ande. Där har vi svaret. Så Så det var sant det som Jesus sa. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, hela Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Alltså när du och jag blir medvetna om vem det är vi vandrar tillsammans med, den helige ande, Guds egen ande, då tror jag att våra ursäkter, de blir ganska små helt plötsligt. Eller? Jag tänker så. Jag vet inte vad du har för ursäkt. Jag tänkte ofta att jag är för ung för att göra det där och det där. Jag vet inte om du tänker så. Vet du vad? Paulus säger till Timoteus, låt ingen se ner på dig för att du är ung. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Lärjungarna, de var typ i din ålder och de var de första som fick sprida evangeliet om Jesus. De hade Guds ande med sig. David var ung när han slogs mot Goliat. Han hade kunnat dra den ursäkten. Men Guds ande var över David. Guds ande var med David. Och vi vet ju hur den historien slutade. David vann, ifall du inte visste det, om du undrar. Du har den helige ande. Och Jesus har all makt. Vi har ganska bra förutsättningar. Trots det så vill jag ändå säga att det kommer vara, utifrån min erfarenhet, det kommer alltid vara lite tufft. Det kommer alltid ta emot lite grann. Det kommer alltid kännas lite när vi ska dela med oss om vem Jesus är, när vi ska dela evangeliet. För du och jag kommer behöva kliva utanför våran comfort zone. Men du vet att när vi gör det, när vi kliver utanför den, då är det inte som att Jesus står här och vinkar och säger hej då, lycka till, vi hörs sen och så får vi se hur det gick. Du vet, han går ju med dig hela tiden. För han är alltid med, den helige ande. Han är alltid med. Det är det som är så bra. Men det kommer ta emot lite. Vet, han har inte lovat att det alltid ska vara enkelt. Det är inte ett löfte han har gett. Men han har lovat att när det är enkelt, men också när det är svårt, då är jag med dig. Då går jag med dig. Så vi får bara göra det som Nikes slogan säger. Just do it. Och lita på att han går med. För det är han ju faktiskt lovat. Det finns ju löften. Faktiskt. Jag har dratt det här vittnesbördet för många gånger känner jag. Men jag känner att jag måste göra det igen för det passar så bra. Jag måste få vara med om nya grejer snart. Nej men alltså, det här passar så bra va? Ja, för ett år sedan, ganska exakt ett år sedan, så var jag och min fru ute med Guds mission. Och vi var i ett land i Sydostasien och det var en kväll ungefär så här. Ett kvällsmöte, typ lika många människor. Skillnaden var att 95% var liksom onådda folk. De hade aldrig hört talas om namnet Jesus. Men så vi gjorde det lite som vi gör här. Vi predikade om Jesus. Att han är vägen, sanningen och livet. Att han älskar dig så mycket att han valde att dö för dig på ett kors. Och att du behöver ta emot honom i ditt liv. Och det var flera som gjorde. Det var ganska bra respons. Och efteråt så brukar vi alltid ge möjligheten att betjäna de här människorna i förbön. Särskilt de som har smärta i sin kropp. Eller bär på en sjukdom. Och i de här länderna där vi jobbar mycket så är det nästan mer regel än undantag att man går runt och har en sjukdom eller att man har smärta i sin kropp. För det finns liksom inte samma sjukhussystem och samma välfärd som i Sverige. Så det var ungefär kanske 300-400 människor som kom fram när vi bad och frågade om de ville ha förbön. Problemet var att vi var bara 5 svenskar i teamet då. Och vi hade typ inte så många tolkar heller. Men pastorn där han sa, gå ut och lägg händerna på dem och be. Och så får vi se vad som händer. Jag tänkte, amen, vi kör. Och efter ett tag så inser jag att jag har ingen aning om vad de här människorna behöver. Eller vem som har ont vart, eller vem som är sjuk, vilken sjukdom som har vem person. Men när pastorn har sagt någonting, då är det bara att köra. Så vi gjorde det. Tänkte, det här blir bra. Så vi gick runt och bad, la händerna på människorna. Ganska snabba, enkla böner. Bli helad i Jesu namn. Smärta, sjukdom gå i Jesu namn. Och så ser jag att det står en kvinna där lite längre bort. Så jag går fram till henne. Och i typ sekunden jag lägger min hand på hennes axel så bara faller hon ner till marken. Och min första reaktion var att det där var inte jag. Det var inte så hårt. Det där var överdrivet. Jag kan inte... Nej, men alltså... Nej, men jag fattar ganska snabbt att okej, Guds ande gör någonting här. Ibland när Gud möter människor så nära, så starkt, eftersom han är så helig, så är det så att människor kan inte ens stå upp i Guds närhet. De bara faller till marken. Vi läser om det i Bibeln också. Det är inget farligt. Det är ganska fantastiskt egentligen. Så hon bara faller ner. Men jag känner frid över situationen och jag ser att min fru sitter där med henne också. Så jag går faktiskt vidare. Det var ju fler som behövde ha förbön. Men efter ett tag så brukar vi alltid ge människorna chansen att testa och känna efter. Känns det bättre? Har du ont längre? Är din sjukdom kvar? Och ifall det är så att Gud har gjort ett helande, så gå upp och dela ditt vittnesbörd på scenen. Så får vi alla andra höra också. Så vi gjorde det. Det var ganska många som gick upp. Folk är kanske lite mer frimodiga där än här i Sverige ibland. Och helt plötsligt så ser jag att kvinnan som nyss för 10 minuter sedan låg på marken, hon står där uppe nu då på scenen. Och hon är nästa. Och när hon tar micken och börjar tala, så översätter tolken att hon hade känt hur någon bara la sin hand på hennes axel. Och hon hade bara fallit ner och fått ett så starkt möte med Jesus. Och när hon vaknar upp så inser hon direkt vad det är som har hänt. Hon vet, för hon känner att den 7 centimeter stora cancertumören som var i hennes mage innan, den är helt borta. Gud har bara plockat bort den. Den finns inte mer. Visst är det fantastiskt? Jag tror vi har en bild på henne till och med. Vi kan visa det. Grejen med den här kvinnan var att hon var ju hindu. Hon trodde på många gudar, men inte på Jesus. Hon hade kommit till det här kvällsmötet, för det var liksom den stora grejen i den byn den kvällen. Hon hade hört predikan. Hon hade hört lovsången. Hon hade hört vittnesbörden. Hon hade valt att inte ta emot Jesus. Kände att det där är nog inte för mig. Men när vi berättade att vi tror på en Gud som helar idag, då hade hon gått fram. Jag kan tänka mig att hon var ganska desperat. Och Gud bara möter henne på det här sättet. Jag kan säga att det var ganska enkelt att predika evangeliet för henne efteråt. Det var bara motorväg. Hon tog emot Jesus där i då. Och hon är med i en församling idag. Alltså, det här händer idag. Det här händer idag. Jag hade ingen aning om hennes livssituation. Jag hade aldrig sett henne innan. Jag bara la min hand på henne och Helige Ande gjorde resten. Men ändå, det är ett samarbete på något sätt. Vet du vad? Gud, han gör stora saker långt där borta. Han gör stora saker i Sverige. Han gör stora saker i vår stad. Och du vet, han vill använda dig och mig. Det här är liksom den stora poängen i min predikan. Han vill använda dig och mig. Jag vet inte vad din ursäkt är. Men du vet, du och din helige ande, ni är dream team. Du och den helige ande, ni är dream team. Han väntar bara på att du ska säga, här är jag, använd mig. Han väntar bara på att du ska våga ta det där steget ut. Och när du gör det så är han med dig. Sista bibelordet. När profeten Jesaja får kallelsen ifrån Gud att vara en profet i en ganska tuff tid i Israels historia, så kan vi läsa om att det går till på det här sättet. Utifrån Jesajas perspektiv. Jesaja bok kapitel 6 vers 8. Det står så här. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Jag läser det igen. Och jag hörde Herrens röst. Han sa, vem ska jag sända? Och vem vill vara vår budbärare? Då sa jag, här är jag. Sänd mig. Alltså, trots att Gud är Gud, så frågar han ändå efter frivilliga till att gå, till att vara budbärare, till att dela evangeliet med människor. Vet, rent teoretiskt, han skulle bara kunna sända alla sina änglar. De skulle kunna predika, de skulle kunna göra det här. Men det är inte så han vill jobba. Han vill ha dig. Han vill ha dig. Det är bara så det är. Och Jesaja, han fick ju den här frågan genom att höra Guds röst rent fysiskt. Det var så han fick sin kallelse. Och det kan hända idag också. Men jag tänker på något sätt att du och jag här inne i Nyhemshallen, Vi har fått samma fråga ifrån Gud ikväll. Hans fråga till dig och mig är: vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare i den här tiden? Det är frågan som Gud ställer till dig den här kvällen. Och du och jag, vi behöver svara. Vi behöver svara. Och Guds önskan är att flera av oss ska våga säga som Jesaja: Herre, här är jag. Om du vill ha mig, sänd mig. Använd mig. Jag vet inte exakt hur det ska gå till, men jag står här. Jag vill vara med. Inte för att jag är så bra i mig själv, men för att jag har fått lära känna honom som är vägen, sanningen och livet. Jag har fått lära känna honom som har räddat mig, och jag vet att han kan göra detsamma för någon runt omkring mig. Jag tror det finns många här inne som Gud vill sända till folkgrupper i länder som du aldrig ens hört namnet på. Men samtidigt tror jag att han kallar oss alla till att vara vittnen, till att vara ljus, till att vara budbärare av universums bästa budskap till de som är runt omkring oss. Till de som vi möter i vår vardag, där den helige ande får leda dig. Jag tror att Gud har gett just dig nycklar till att nå vissa specifika personer som ingen annan kommer kunna nå. Där Gud har gett dig de nycklarna, där du har bäst förutsättningar. Människor som du träffar i din vardag, i ditt arbete, på ditt jobb. Men du behöver svara. Du behöver säga: jag vill. Vet Gud, han ser inte dina prestationer, han ser till ditt hjärta. Om det här är något som ditt hjärta vill, du vet, det är allt han behöver för att använda dig. Han behöver inget mer. Men om ditt hjärta säger ja till det här, det är allt han vill ha. Det är allt han behöver. Han kallar inte de kvalificerade. Han kvalificerar dem han kallar. Han utrustar dem han kallar. Och han vill kalla dig här ikväll. Det tror jag verkligen. Du och jag, vi får vara med. Det kommer vara uppgångar. Det kommer vara nedgångar. Men han är med oss. Och det är ett väldigt spännande liv. Och vi får vara med och jobba för någonting som kommer att ge resultat ända in i evigheten. Och för mig känns det väldigt värdefullt. Väldigt meningsfullt. Vi kan göra så, alla som är i hallen, låt oss stå upp tillsammans. Om du är här som har varit troende ikväll ganska länge, du har följt Jesus i flera år, eller om du är här som tog emot Jesus för första gången den här helgen, så vill jag utmana dig till att ta nästa steg ikväll. Jag vill ge dig möjligheten att respondera på det som Jesus har gjort i ditt liv. Genom att ta ett beslut ikväll. Att Herre, jag vill inte hålla det här för mig själv. Det är för bra. Fler måste få höra. Gud kommer inte älska dig mer eller mindre beroende på ifall du tar det här beslutet eller inte. Hans kärlek är inte kopplad till våra handlingar. Men jag tror att det finns någon, eller kanske till och med flera här inne, där Gud har fått väcka någonting i ditt hjärta ikväll. Där du har fått bränna till lite grann när du har hört det här budskapet. Så jag vill bara ge dig möjligheten att respondera. Du som känner: Herre, här är jag. Sänd mig dit du vill. Använd mig på vilket sätt du vill, hur du vill. Jag vill vara med. Jag vill gå ut tillsammans med dig. Du kan bara få komma fram här just nu framför scenen och bara ställa dig här. Just nu. Bara kom fram. Om du känner: Herre, här är jag. Använd mig. Sänd mig. Bara kom fram. Kom fram just nu. Just nu. Bry dig inte om din granne. Ta med din granne. Bara ställ dig här. Det är som ett statement för dig själv att jag vill det här. Men också som ett sätt att visa Gud: jag är med. Jag vill detta. Och du behöver vara med. Bara kom fram till scenen. Tack Jesus. Tack Jesus. Det börjar här. Det börjar här inne i den här arenan ikväll. Vi vet inte var det slutar, men det börjar här. Halleluja. Tack Jesus. Jag vill bara be en bön för alla er som har tagit det här beslutet. Fantastiskt. Och du kan bara få lägga din hand på ditt hjärta. Och finns du på läktaren som av någon anledning inte gick fram hit, men du känner, jag vill ju det här. Sänd mig, använd mig, jag vill vara med. Så lägg din hand på ditt hjärta. Och så vill jag bara be en bön för dig. Herre, tack Jesus för evangeliet. Tack för detta fantastiska kärleksbudskap. Tack för din död, tack för din uppståndelse. Tack att vi har fått höra, vi har fått se, vi har till och med fått uppleva dig. Helige Ande, du som bor i oss, vi ber att du nu ska komma över oss, fylla oss, så att vi får kraft och bli dina vittnen. Herre, jag tackar dig för att du reser en armé av en ung generation som inte kan hålla tyst, som inte vill hålla tyst om vad du har gjort, om vem du är. Herre, jag tackar dig att du lägger ner kallelser i unga människors liv den här kvällen. Unga människor som vill gå till folkgrupper som aldrig hört ditt namn innan. Unga människor som vill gå till dem runt omkring sig som inte känner dig. Herre, tack för att du är den som kallar och vi får gå i ditt namn. Gud, vi vet att ditt faders hjärta brister för varenda människa som går förlorad. Gud, drabba våra hjärtan med mer av den nöden, så att vi kan gå tillsammans med dig. Kom och använd oss för den här världens skull. För vårt lands skull, för vår stads skull. Inte för oss själva först och främst, men för andra människors skull. Jesus, Jesus. Jag tror att du finns här som känner att David, jag testade det där med evangelisation. Jag testade det där med att dela tron. Men det gick inte som jag tänkte. Det blev inte så bra. Och du har på något sätt blivit lite bränd på det där. Du har tappat det. Du pratar inte längre om din tro. Du pratar inte längre om Jesus i din vardag. Men vet du, jag tror bara att Gud vill säga till dig: ta min hand, vi kör igen. Ta min hand, vi kör igen. Vet, bara för att det inte funkade första gången så betyder det inte att det inte är menat att vara. Det är väldigt sällan när man testar någonting för första gången som det går perfekt. Men vet du vad? Jag tror han vill ge en ny motivation, en ny längtan, att han vill på något sätt drabba ditt hjärta igen och lägga en nöd för de människorna du har runt omkring dig. Ta min hand, vi kör igen. I Jesu namn, amen. Vi vill ju att den här kvällen ska få vara startskottet på någonting nytt. Jag tror verkligen att beslut som fattas den här kvällen kan få leda till någonting som är så stort att vi vet inte ens det än. Det kommer vi få se om några år. Och förbönsstationen är öppen för alla. Om du känner att Gud, använd mig, jag vill dela med mig om Jesus, men du har inte ens tagit emot Jesus än, gå till förbön. Låt dem få be för dig. De kan få be en frälsningsbön för dig. Gå till förbönen och ta emot Jesus. Det är det bästa beslutet du kan göra ikväll. Du kanske fick inspiration av kvinnan som blev helad. Du känner att jag har själv ont i min kropp, jag har en sjukdom. Gå till förbönen. De kan be om helande. Förbönstationen är öppen för alla, men jag vill särskilt utmana dig som tog det här beslutet ikväll. Här är jag. Använd mig, sänd mig. Att gå till förbönen. Så när du går tillbaka till din plats, ta den omvägen dit. När jag har kommit hit, bara rör er dit. De är så laddade att bara få be för er, att få sända ut er, att få välsigna det här beslutet som ni har tagit. Så gå till förbönen och låt dem be för er. Så ska vi gå in i en stund av lovsång. Jonathan Metin ska få leda oss. Tack Jesus.